Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. ...544, Manne. Vad tänker du när jag säger det?
Jag tänker rederiet. Att vi nog har slagit rederiet nu och det känns helt mäktigt. Alltså jag är så glad. Jag har tagit bilen till Fruängen. Mm. För att jag vill vara väldigt nära gymmet som jag ska träna på när vi har spelat in färdigt.
Du vill inte säga välkomna eller någonting utan du bara vill...
Nej. Jag tror folk känner sig välkomna om de får en snabb inblick i mitt liv.
Ja.
Jag har precis fått tillbaka ett par älskade hörlurar.
Mm-hmm.
Som jag glömde hos Pelle och Bitti på Länsö när jag var där senast. Vilket var i kanske början av oktober. Sen dess har ingen varit på Länsö, vårt landställe. Mm. Där är våra grannar som jag var fika då. Så då gled de ur fickan.
Mm.
Sen dess har jag köpt 1000 olika hörlurar. Mm. Sara räckte över dem idag för att hon har varit på Länsö och rekat lite. Och så blev jag skitglad. Jag hann bara snabbladda dem, för hon lämnade över dem till mig för en halvtimme sedan och sånt där. Men det brukar ju räcka.
Mm. Men vadå? Men kan du berätta något mer om varför hon har varit på Länsö och varför inte du har varit där och hon har rekat? Är det liksom, vad är det som händer?
Ja, hon har hittat en jävla bra lösning. Att ett trevligt, händigt par som är 70-årsåldern kommer bo där men inte betala. Och mot att de fixar och håller efter och gör snyggt och sådär. Och så kommer vi vara där en av våra semesterveckor.
Okej, men aha, hur hittar man ett sånt
par? Så hon har träffat dem. Alltså, vi annonserade i Facebookgruppen, men jag tror det är ganska lätt att hitta folk som vill ha.
Jaha, ni gjorde en annons liksom. Jag tänkte att det var bara att hon hade sprungit in i några 70-åringar när hon var på ICA.
Nej.
Och bara vill
nej, alltså, den här ön har ju en Facebookgrupp där. Okay. Sara skrev det.
Okay.
Och då var det ju massivt intresse. Och det verkar ju jättebra. Nej, men så vi kommer vara där en av dem, av Saras 4 semesterveckor i alla fall. Så det är ju bra.
Ja, så att, och då kommer det vara fixat. Så att då har ni liksom, så att ni har ett ställe som ni kan åka till som då är liksom fit for fight när ni kommer.
Gräsklippt, ja. Och liksom båtarna har bensin och det kanske någon pool och
Ja, just det, de har anlagt en pool, ja. En liten en liten minigolfbana, bara 9 hål i och för sig, men jag menar ändå en, ja,
väl skönt. Det får räcka. Ja, ja, nej, men typ så. Mm. Så jag fick mina hörlurar och har snabbladdat dem och har ju inte haft dem sedan oktober. Men nu när jag skulle synka dem så liksom funkar inte den här knappen som ska göra att man kan koppla ihop en blåtand. Och jag inser att jag måste då bli sen till inspelningen, kanske åka hem från Fruängen och sabba hela mitt tidsschema. Men då upptäckte jag att Rut har glömt sina vanliga så här lurar med tråd. Det är en fördel med att barnen lämnar exakt prick allting i bilen alltid och inte tar bort någonting.
Mm-hmm.
Plus att hon hade också varit i bilen idag. Erik, förresten Sara som är huvudmisstänkt i det, som är för sig något underbart. Jag har lagt ut massa salt och gott och blandat lakris i bilen. Så att jag hittade lurar och jag hittade lakris. Så allting ordnade sig. Och klockan var ju redan så här 2 minuter efter att vi skulle börja spela in. Så en enorm lättnad. Även om det är en viss sorg att mina de här favoritlurarna inte verkar funka.
Ja, men det är ju deppigt. Att de, men, det, men det kanske de kommer göra. Du kanske kommer lösa det. Du har ju en, du kanske hittar den här famösa knappen som också öppnar bakluckan till din bil om du böjer dig fram. Att det kanske finns någon liknande lösning på dina hörlurar.
Jag hoppas, eller så kan jag bara kanske ge de här lurarna till det händiga paret så är de laddade och funkar att synka när jag kommer till Länsö.
Just det. Det är en lösning som jag tror på.
Mm.
Vet du vad jag har haft?
Men
vad jag,
nej,
vet du vad jag har haft?
Ja, det vet jag. Du har haft en massiv utgång. Vi pratade om det, för vi pratade om när vi skulle spela in. Och jag föreslog morgonen och då sa du, jag kommer ha en massiv utgång.
Mm. Och det var ju för att jag ville liksom verkligen stressa det faktum att jag kommer verkligen inte vara redo. Jag vet inte vad du föreslog, 9:30.
Ja.
Det var inte, och det var ju verkligen inte, då var jag verkligen inte redo överhuvudtaget.
Nej.
Överhuvudtaget. Nej, jag var igår, så var jag på Alla vi som älskar 90-talet på,
ja, men det har jag sett
Gärdet.
Många varit på.
Ja, det var ju väldigt många där. Det var ju väldigt kul att träffa massa folk som man känner. Och det var ju det var en jävligt kul upplevelse att få liksom vara på lite festival. Jag älskar ju festivaler när de är så pass nära så att jag kan ta mig hem när jag vill. Hatar festivaler som är långt bort och leriga om man bor i tält. Det tycker jag är skitjobbigt. Om jag inte gör som jag gjorde när Martin, känd från podden, min nära vän, skulle gifta sig och hans svensexa gick ut på att vi var på den här festivalen som var i Dalarna. Jag kommer inte ihåg vad den hette.
Gagnef.
Skankaloss hette den så, i Gagnef.
Gagnef-festivalen.
Hette den så? Ja, det kanske
den heter den Lek och Bus i Gagnef. Men ja, då heter den Gagnef.
Hette den? Jag tror att den hette den inte Skankaloss. Vad är Skankaloss för någonting? Skitsamma.
Ingen aning.
Ja, men det var i alla fall 2000. Nu ska jag se, de gifte sig 2008. Nej, 2009 gifte de sig. Så det var 2009. Då hade vi överraskade honom. Och då hade vi en festivalupplevelse precis i min smak. För då hade jag varit googlat, eller vad man gjorde på den tiden, mig fram till liksom såna riktiga bra tältuthyrare. Och så hade jag hyrt ett sånt här, du vet, gamla 70-talstält med, i ståhöjd, som var ganska stort. Mm. Med lite så här storblommigt och liksom i någon slags väv. Så att det var inget så här att man skulle ligga i någon sovsäck och hålla på och vara trångt. Utan det var verkligen så här. Vi hade i och för sig sov på luftmadrasser, men det hade ju kunnat vara att man hade typ tältsängar där inne. Alltså det var liksom den kvaliteten. Och sen så hade jag också köpt med mig jättefin entrecôte, och jag hade med jättefina viner, och jag hade liksom med, jag hade då när vi åkte så...
Jättefina viner låter inte riktigt som du, måste vara ärlig.
Nej, men jag hade
entrecôte, kan jag, men nej, men vin, jag lyssnade på din vinpodd bara för att jag hade hört talas om att man fick höra din okunskap i ett väldigt upplyst sammanhang.
Mm.
Och då märkte man att du inte är skitduktig på vin.
Nej, men jag hade ju tagit hjälp, som jag gör.
Ja, ja, ja.
Så att jag hade med mig, eftersom Martin är ju en konnässör, så att jag hade med mig bra viner, och jag hade med mig liksom fin whisky, och sen hade jag liksom en grill med mig, såna som vi kunde grilla. Så att det var liksom en festivalupplevelse som var ändå i tält, som ändå var någonting utöver det extra. Och det blev ju en jättehärlig upplevelse, den tältfestivalen, så att säga. Men
min Gagnef, som för övrigt heter Skankaloss, såg jag nu, har hetat det. Den förstördes av att jag var nyförälskad i Sara, så jag höll på att ringa hela tiden. Och mina kompisar med dem blev på att bli tokiga. 2006 var det.
Deppigt.
Ja.
Men
jag typ satt i tältet och pratade med henne istället för att dansa och så.
Jag dansade ganska mycket. Men jag minns också att jag var lite... Det var någonting som gnagde. Jag minns att jag var, det var någonting som liksom, men det gjorde det i mitt liv hela tiden fram till 2022 egentligen. Så att,
ja, nu gnager det aldrig.
Nej, nu gnager det på andra sätt. Men det gnaget kommer liksom inte inifrån. Det är mer att det är en massa yttre omständigheter som gör att det gnager. Och det tycker jag känns lättare att hantera än när det liksom är någon slags bara inre gnag. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om den här 90-talsfestivalen.
Ja.
Det starkaste jag bär med mig från den festivalen, som ju är det mest kongeniala som jag någonsin varit med om i mitt hela liv. Alltså, om du slår upp kongenial i en uppslagsbok, så kommer den här anekdoten vara liksom återgedd som symbol för kongenial.
Jag tror du ska förklara vad kongenial är, för det vet nog de väldigt få.
Alltså någonting som stämmer väldigt överens med någonting annat. Alltså till exempel om
det är
typ,
samklang.
Ja, om du till exempel hör Beethovens nia och samtidigt ser, alltså i din hörlur lyssnar på Beethovens nia, och sen så helt plötsligt så kommer det någon utklädd som i den här filmen A Clockwork Orange typ. Alltså då blir det, och fan vad kongenialt, jag lyssnar på den här låten och sen så kommer han.
Just det.
Det är kongenialt. Och det som jag upplevde då, det var att jag stod i kön för jag skulle köpa Red Bull, vilket är min nya superdryck när jag är ute. För jag har, det är en grej som jag har kommit på. Det här är också en spaning som är, som jag verkligen kan säga här till alla lyssnare. Ja. Jag har kommit på att jag är kändis. Jag har liksom, när jag var i en relation, bodde i Farsta, var med mina barn och kanske var ute liksom någon gång ibland och åt på restaurang med någon vän, och kanske vi var på krogen. Jag var liksom sällan ute och liksom beblandade mig med kreti och pleti på det sättet som man gör, som jag gjort nu de senaste månaderna.
När du går ut och hänger på bar och så.
Då kunde det vara kanske att någon ibland kom fram på ICA och sa att jag gillar podden eller någonting sådär. Eller så här, jag har sett i relationsakuten, men det var ingenting som var... Som var liksom störde mig i mitt liv, så att säga. Men däremot har jag märkt nu att jag är så pass känd så att om jag är ute en vanlig kväll på typ säg Sturehov, att jag är där, kommer dit vid kanske 12 och är där till, eller kommer dit vid 11 och är där till stängning 1, så kommer fram väldigt mycket folk, alltså, och vill ha relationstips. Och håller på och liksom är på mig. Så att jag har liksom märkt att folk vet vem jag är. Och det här har ju gjort att jag har fått en helt ny vad ska man säga, helt nytt liksom förhållningssätt till alkohol när jag är ute. Att jag kan inte bli liksom för packad. Alltså jag kan inte, det finns liksom en fallhöjd för mig. Jag kan inte bli för full när jag är ute, för att om jag gör bort mig liksom på något sätt, så är det liksom, då är det dåligt på alla sätt och vis. Så därför så har jag ju börjat att dricka.
Men hur har det gått då fram tills du, var det liksom något konkret som hände som var gjorde att...
Jag tänker absolut inte berätta någonting om det överhuvudtaget. Jag kommer ju säga, jag kan säga så här att det har ju varit en del grejer när man efterhand känner så här, fan vad bra att det där gick bra. Alltså när man känner så här att det där var kanske inte så smart med tanke på vem jag är. Men nu den här gången gick det vägen. Alltså så kan man, det kan man säga. Men det vill jag inte utsätta mig för överhuvudtaget. Så då har jag då...
Ja, men så det har hänt, men har det hänt någonting
som
inte gick så bra då?
Nej. Det har det ju inte hänt. Utan det är ju mer att jag har kommit på att så här, shit, jag leker ju med elden. Alltså jag liksom, fortsätter jag och typ tänka att jag är i mitt eget vardagsrum hemma ensam.
Vad skulle kunna hända då?
Alltså det som jag är mest rädd för, det är ju om man tänker sig att det som jag är mest rädd för är att jag gör bort mig och tappar kontrollen på ett sätt som gör att jag har gjort saker som jag inte kan stå för att jag har varit full. Alltså, och det kan väl vara så här, inte vet jag, skränat för mycket, ramlat, varit liksom sådär, alltså allmänt liksom stökig liksom, när det är folk runt omkring som vet vem jag är. För jag har ju aldrig tidigare reflekterat över att jag är en person som folk faktiskt vet vem jag är när jag är ute. Förstår du vad jag menar? Alltså det är liksom en sån här insikt som har kommit till mig.
Ja.
Ja, men då har i alla fall det fått till följd att jag, när jag är ute nu för tiden, så dricker jag självklart lite öl så. Men jag beställer också vodka Red Bull utan vodka, eller Virgin Red Bull. Det tycker jag är, det är liksom min favoritdrink. För den ser ändå ut som en drink. Man får liksom ett glas, man får is, man får en limeskiva och man får någon dryck som ser ut som en drink. Och sen så är det liksom ingen mer med det. Det är väldigt billigt också om man jämför med att köpa en dyr drink. Ja, så att då stod jag i kön för att köpa just en Red Bull. Och då så spelade Basic Element i bakgrunden, som är ju sån här klassiskt 90-talsband. Så att det var verkligen så här
Basic jag tänker på Two Unlimited.
Ja, men de finns också. De finns också.
Ja, det är lite samma va.
Ja, det är lite samma.
Techno.
Ja, precis, är så här Eurotechno grej. Det är ju det som är grejen med alla vi som älskar 90-talet.
Men alltså Two Unlimited var ju alltså riktigt riktigt bra.
Ja, alltså jag kan säga så här att min 14-åriga hjärna som var där igår har inte liksom koll på vad som är bra eller inte, utan det är bara minnen. Det är ju bara liksom Madeleine Kakor, så att det är ju, jag kan inte skilja agnar från vetet vad som är så här bra på riktigt och vad som bara frambringar massa olika nostalgiska minnen typ. Så visst, Two Unlimited kanske är bra, jag har ingen aning. Men jag står där i alla fall i den här kön, och det som händer då är att det kommer fram två tjejer. Och bara hej! Och jag ser direkt vilka de är. För då är det alltså två tjejer som gick i min parallellklass i högstadiet. Och de är där med hela sitt tjejgäng från högstadiet. Så då står jag alltså på en festival som heter Vi som älskar 90-talet. Hör musik som vi hörde i högstadiet. Och står och hänger med hela tjejgänget som jag också hängde med i högstadiet. Det var liksom,
det var ju jävligt
det var ju, alltså om man slår upp kongenial i en uppslagsbok så får man ju exakt den anekdoten för handen. Ja, det var otroligt. En annan grej som jag tänkte på om man tar den här festivalen Alla vi som älskar 90-talet, det som jag saknade, älskade att det var E-Type, älskade att det var Markoolio, älskade alla de här 90-talsgrejerna. Det som jag däremot saknar, det är ju så här, jag skulle vilja ha ett hörn där det är typ Hannas källare med indie-pop. Jag skulle vilja ha någon scen där det är så här grunge. Liksom med,
ja, det var inte ditt 90-tal riktigt som...
Nej, det var en del av mitt 90-tal var det ju verkligen. Mm. Men det är ju inte alla vi som älskar 90-talet. Det var ju inte 90-talet. Nej. Det var inte 90-talet hela... Det var, liksom
det var ingen grunge alls.
Nej, det är ingen grunge. Och väldigt lite ironi. Alltså det var ju otroligt lite ironi, vilket ju var liksom verkligen 90-tal.
Men är det inte lite ironiskt att gå på lyssna på Eurotechno på en festival?
Ja, du menar att hela grejen blir
ironiskt? Och att, att lyssna på Dr. Bombay är väl otroligt.
Ja, fast jag gör ju ironiskt. Inte det. Det blir ju inte ironiskt. Alltså det är ju så här, det är ju, jag lyssnade ju på det helt oironiskt då. Då älskade det ju. Okay. Alltså man bara dansade till det och hade kul på de här festerna som man var på. Men så jag skulle väl ha haft ett hörn där det var indiepop, ett hörn där det var grunge och ett hörn där det var typ folk som kom in som den här klassiska sketchen från, var det Pentagon? Med Fredrik Lindström när Artur Ringart kom in tillsammans med någon annan. Jag kommer inte ihåg vem det var. Om det var Fattar du? I ett badkar med brunsås. Och det var, här kommer män i sås. Alltså lite det, lite det saknade jag. Alltså den typen av så här...
Vad svårt det skulle vara ändå att göra på en festival.
Jag tänkte att man skulle typ kunna dra igång det alltså med någon, att man tänker så här, alla vi som verkligen fucking älskar 90-talet, alltså hela jävla skiten, omfamnar det 100%. Och lite kanske också att man har lite Jonas Birgersson, lite Johan Stahl von Holstein, lite liksom IT-boom, alltså hela det här, den grejen också skulle man vilja ha med.
Ja, visst. Nå, Helle Hansen
Ja, han var ju före Hoja med hela den outfiten. Ja, nej, men så att det är alltså väldigt positiv upplevelse att vara på den festivalen, men jag saknar ändå en del grejer för att göra liksom upplevelsen fulländad. Så att den får 3 av 7 Christer Ulfbåge av mig.
Snyggt. Tänkte på det här med att bli för full.
Ja.
Jojo och jag kan ju tyvärr inte berätta någonting om vad han sa, alltså min lillebrorsa. Men vi pratade om hur det var. Det är väl som att vara känd på ett sätt. När vi festade med mamma och pappa. Mm. Alltså när vi var i de tidiga 20-årsåldern. Och han kanske var då ännu lite yngre. Och det var så härligt att gå på mammas och pappas tillställningar, för att spriten alltid flödade och det var liksom så här bra sorter och sånt där.
Just det.
Och en ett bra sammanhang att vara i då, det var ju en helt vanlig Forsbergsfredag. För då var det, alltså det fanns en sån här standarddos som var en enorm dry martini.
Mm.
Alltså jag tror kanske en 12a.
Mm.
Väldigt kall och god.
Mm.
Den utvecklades lite, för från början så här på 90-talet och 80-talet då räckte det med liksom så här Figaro oliver med pimento, men sen så blev det mer liksom Serignola oliver lite lyxigare.
Men blandade de, för jag märkte ju det när jag tömde min gamla fasters då våning i Uppsala när jag skulle flytta in i den här lägenheten, så märkte jag ju, och det, även med min mormors lägenhet när hon gick bort, så var det ju väldigt mycket att man körde karaffer med dry martini, alltså, och hade liksom cocktailglas, men de blandade i glasen, det var inte så att de hade
ställt fram. De blandade i glasen, men det som var att det var ju enorma glas och att det inte användes någon mått, utan att man hällde upp tills glaset såg liksom fullt ut.
Ja, just det.
Ja, men så först var det det, och sen så var det en halvflaska vin. Och det blev man ju rätt ordentligt rund under fötterna av. Men sen så kunde man ju dessutom då så här gå ut efter det.
Just det.
Och man förstod hur stark en sån Forsbergsranson var liksom, för att så här, andra ställ, utestället som man skulle gå till, kanske man redan inte kom in för att man var för full.
Mm.
Fast man bara hade druckit så här en Forsbergsranson och sen kanske en drink. Just eller det. En öl. Men
det var inget argument som du kunde köra med för vakterna. Alltså, vadå? Jag bara druckit en Forsbergsranson.
Ja, nej, det borde jag gjort. Mm. Det låter ju starkt och uråldrigt och inarbetat. Mm. Men ett annat sammanhang som var ännu lyxigare, det var om vi fick gå på, och det här gäller då både mig och min bror, att när man fick gå på kräftskiva, alltså som mamma och pappa hade, då var det liksom så här, ja, men det var inte jättestora grejer. Det var kanske två, mamma och pappa och två familjer till.
Mm.
Fast vi var så gamla så att det barn kommer inte längre, utan det var väl en massa folk i liksom 65-årsåldern då. Eller, Jo, 65-årsåldern. Som satt och åt kräftor. Och det var massa kräftor. Och sen så var det liksom immiga snapsar hur mycket som man ville och sådär.
Mm.
Och det som då hände det sjuka grejer. Och det alltså jag kan nästan inte berätta någonting av de sjuka sakerna som hände.
Nej, nej. Ja, det är ungefär som att jag inte kan berätta någonting om det som inte har hänt när jag har varit för full på krogen. Exakt.
Men jag kan berätta en sak. Jag kan inte berätta om min lillebror. Men det som ofta hände var att vi blev liksom fyllekåta.
Mm.
Vilket ju är så himla, himla svårt när man är med mammas och pappas kompisar i 65-årsåldern.
Ja.
Det som ibland hände, det var nu tar jag ett steg från kräftskivan, när jag var på Maludden Open som en årlig fest på vår udde, där alla på udden får komma och ha en tennisturnering och sen knytkalas och så lite lekar och spel och sånt där. Då var jag så där jättefull, men sen bestämde mig för att gå iväg och röka en joint också, och då kunde det slå fullkomligt slint. Ja. Alltså att jag från att ha varit kraftigt salongs på ett trevligt sätt, så blev jag alltså stod och dreglade i princip. Den kombinationen var liksom livsfarlig.
Ja, så apropå, jag bara ett stickspår. Jag träffade en tjej igår som hade gått på Kungsholms gymnasium ett år under dig, men inte i musik. Och hon sa, är det du som gör podd med Manne Forsberg? Ja. Mm. Jag gick ett år under honom på Kungsholms gymnasium. Han var en värsta fuckboyen.
Men det vet jag inte om det stämmer faktiskt.
Ja, nej, men det var hennes minne av det i alla fall.
Alltså för att jag, okej, vad roligt. Men jag tror att jag fuckade ju mest bara med en och samma kvinna, i alla fall när jag gick i tvåan gymnasiet. Sen kanske ändrades lite.
Nej, men det var
om hon gick under, ja precis. Ja. Nej, kanske. Men
det var i alla fall det ryktet som du hade och som hon, det var det hon mindes liksom.
Ja, jävlar. Det är för sent att göra någonting åt nu.
Ja. Och det är ingen idé för dig. Acceptans eller förändra, det där är bara att acceptera och bara gå vidare och liksom hantera det. Det finns inget att göra åt det.
Det kommer inte bli något genmäle, tror jag.
Det tror jag faktiskt inte heller.
Någon stor tidning. Ja. Men, nej, men det var så här pin.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Samt när jag ramlade omkring och du vet så här, hon som var värdinna för den här festen som mamma och pappa var på behövde liksom ta hand om mig och typ badda min panna. Men en annan pinsam sak var alltså alla de här känslorna som kom av att vara en ung kåt person som drack alkohol som var någon slags raketbränsle till kåthet, fast man var utelämnad åt mamma och pappa och deras uråldriga kompisar.
Mm.
Då kunde det hända att man tyckte liksom så här att någon plötsligt blev attraktiv, och sjukast av allt var när jag var så full så att jag blev liksom så här, till och med pappa som själv brukar vara väldigt full sa att jag fick gå och lägga mig. Och det är liksom så här, inte riktigt okej att han ens upptäcker att jag är så där full. Och sen så gick jag till en stuga som vi har och satt där och liksom kunde inte sitta rakt på sängen riktigt.
Nej.
Man hade fortfarande den här kåtheten. Mm. Och då såg jag en gestalt på tomten 50 meter bort.
Mm.
Och blev så sjukt kåt för att det var en skitsnygg tjej.
Mm-hmm.
Men när hon kom närmare så såg jag att det var pappa.
Nej, det var det.
Ja, det var jobbigt.
Ja, gud. Gjorde du någonting på det? Du la inte in en stöt?
Nej, jag blev otroligt besviken.
Ja, jag fattar det.
Otroligt besviken.
Åh, gud. Jag har ju haft en ledig spontanvecka.
Ja.
Det har vi ju pratat om att jag skulle ha. Alltså en sån här jag skulle
planera. Ja, du gick, du skulle gå till din terapeut. Jag tror inte, jag vet inte om du har gjort den. För jo. Att du har förknippat med ganska mycket oro det här. Och så skulle ni lägga upp planen. Och planen skulle vara att du skulle vara planerat med rim och reson, så att du inte höll på att ligga på folk som du tyckte att ni hade planer, att du skulle vara liksom avslappnad kring det med folk som kunde vara involverade i planerna. Uppfattade det rätt då?
Ja, typ. Alltså det som jag vet inte, det kanske är korrekt, men det som jag gjorde var i alla fall att jag bara gjorde den här veckan och tänkte att så här, nej men, what will be. Precis i samma veva såg jag också filmen Yes Man med Jim Carrey. För jag har ju haft, alla som följer mig på Instagram har ju sett att på min story för några dagar sedan att jag hade ett Jim Carrey-maraton.
Okay.
Och det har jag haft i omgångar. Jag har ju liksom, det började med att jag såg en dokumentär om Jim Carrey som ligger uppe på SVT Play för alla som är intresserade, som var ganska intressant faktiskt. Och gjorde att jag fick ett otroligt Jim Carrey-sug. Så jag har ju kollat igenom, jag ska inte säga Lejonparten, för dit har jag väl inte kommit ännu, men jag har kollat igenom ganska många av hans klassiska filmer.
Vilken är bäst? Var är han bäst då? Och vilken film är bäst?
Ja, men det finns ju olika skolor där. Alltså, såklart är han ju bäst i Eternal Sunshine of the Spotless Mind och i Truman Show. Det är ju så här, alltså kvalitativt bäst. Men jag tycker ju, jag älskar
Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Det var ju lite liksom otypisk film. Det var ju nästan som en cool indie-film.
Ja, känns. Och det är väl dithän hans karriär har gått. Nu har det gått så mycket dithän att han inte ens är skådespelare längre, utan bara målar abstrakt konst.
Men det fanns ju så här Cable Guy, som jättestora filmer. Dumdummare. Det var väl väldigt bra ändå. Va?
Ja. Och det är väl mer dem jag fokuserar på. Och då har jag då framförallt hakat upp mig på filmen Yes Man. För då spelar han ju, vilket ju är någonting jag kan relatera till, han spelar en karaktär som har separerat. Inga likheter över, för att han separerade då för att hans fru dumpade honom för en annan man, och han har varit liksom deprimerad i 3 år och säger bara nej till allting. Han liksom bara sitter hemma och kollar på gamla filmer, vilket jag i och för sig kan relatera till.
Det är fan exakt som du, inte just med dumpningen då,
men. Nej, men att det här, att man liksom bara säger nej till livet. Alltså så här, så fort hans kompisar hör av sig så är det så här, han kommer med olika ursäkter och så dyker han aldrig upp eller någonting. Och sen så
det är i och för sig till ditt försvar, det har aldrig varit du riktigt.
Nej, det har inte riktigt varit jag. Men det som han, sen får han inbjudan till en föreläsning av någon typ av Kai Pollak-liknande blandning av Kai Pollak och han Stig Ossian Erikssons karaktär i Tre Kronor, alltså han den här galna Sten Frisk, den här sektledaren, alltså en blandning av de två, för att han har liksom utstrålningen av Sten Frisk, men han säger lite samma saker som Kai Pollack säger, alltså väl i glädjen, fast i det här fallet så är det då say yes, man får inte säga nej till någonting, vilket då gör att Jim Carrey får en uppenbarelse och så börjar han säga ja till allting, och då helt plötsligt börjar det hända massa spännande och konstiga och roliga saker i hans liv, bara för att han säger ja till saker. Och det, lite så kan jag känna att den här veckan har varit, att det är så här, jag vet inte vad som ska hända. Nu associerar jag, nu min hjärna på högvarv, mannen. Det finns också Svull och grisar vidare, när han står på Kärrtorps tunnelbanestation, filmar sig själv och så säger han: ni vet inte vad som ska hända, jag vet inte vad som ska hända, så inte en jävel vet vad som ska hända. Lite så har det också känt, att det har varit liksom en sån vecka att det är så här, ingen har en aning om vad som ska hända, och sen har det bara hänt massa roliga grejer. Alltså att det är så här, det är liksom, och det är väl inte så här konstigt för gemene man att det är så här, man är ledig, man går upp på morgonen, man gör lite gröt, man dricker någon kopp kaffe, man går ut och springer lite, och sen så kollar man, vad händer idag? Men för mig så är det en så här, en helt liksom ny upplevelse, att bara så här, att dagen är blank och jag vet inte vad som ska hända, och sen så bara helt plötsligt har det hänt massa roliga grejer, och man är på någon konstig efterfest på Brahegatan och kommer hem vid 8 på morgonen.
Ja, men för risken liksom, är ju här, ganska stor, tror jag, för många, mig själv inkluderad, att det inte händer så mycket.
Ja, men till exempel hände, det här. Jag var på middag med mina föräldrar i torsdags.
Blev du kåt på din pappa då?
Jag såg hans siluett när han gick in och bara blev så jävla kåt. Och det som var konstigt var ju då att jag låg med min pappa, och det hade jag ingen aning om att det skulle hända.
Nej,
så var det inte. Vi hade en trevlig middag. Sen gick vi tillsammans i sakta mak genom Gamla stan. De slank in i tunnelbanan vid Slussen. Jag tänkte så här, jag flanerar lite till Skanstull, bara får en liten kvällspromenad, det är sommarnatt och härligt. Går på Götgatan, ser där Rich Phoenix och bara, men jag går in och tar en Red Bull, märk väl, Red Bull med is. Och jag går in och beställer en Red Bull med is, ställer mig lite och kollar vad som händer. Ser på Instagram att det är en person som jag känner, som jag inte trodde skulle vara i Stockholm. Och ja, hon är av kvinnligt kön. Och bara, hallå, vad händer? Och hon visar sig vara ute. Jag tänker så här, får jag komma förbi? Ja, hon säger ja. Och jag bara, jag glider dit. Det skiter sig med henne, men när jag väl är där så ser jag en annan person av kvinnligt kön som jag också har lärt känna, och bara, aha, går fram till henne och, ja, och vi har värsta helkvällen och har lite efterfest ihop, och sen så kommer man hem på morgonkvisten och bara, ja, det här hade jag ingen aning om. Hade jag liksom bara åkt hem då och inte tänkt att jag skulle göra någonting mer, då hade det här roliga aldrig hänt. Och lite så har ju aldrig mitt liv varit, för mitt liv har ju varit väldigt mycket så här att jag har planerat saker jättemycket för att jag vill ha kontroll, vilket gjort att jag då har missat liksom skogen för alla träd. Nu när jag däremot är lite öppen och bara kör lite grann, så händer det massa kul grejer som man inte hade planerat alls i förväg, vilket ju är för mig en otrolig uppenbarelse och liksom en befrielse och en otroligt härlig känsla. Så jag ger den här veckan 7 av 7 Christer Ulf Bågar.
Oj! Vad är bästa semesterveckan någonsin då?
Ja, men typ, faktiskt. Snart kommer jag börja åka tågluffa i Europa och typ åka till, vad var det du åkte? Du åkte till, vad hamnade du? Genève, när du trodde du var i...
Exakt, jag hamnade i Genève när jag skulle åka till Genoa.
Just det, ja. Ja. Snart kommer sådana grejer börja hända.
Och inte bara det, jag åkte ju också till Venedig, trodde jag, men jag gick av i Mestre. Och det är som att man går av i, alltså inte ens upp, Bålsta. Det är som att man ska till Stockholm, så går man av i Bålsta. Så att jag gick omkring där och bara kände att så här, fan vad överskattat det är med Venedig. Alltså det finns ju inte ens, jag såg någon liten göl. Men de här liksom gondolerna, det är ju enbart på vykort. Fan vilket scam liksom.
Ja.
Och sen så gick jag på tåget och då berättade folk om mitt misstag.
Snart kommer ju detta hända mig, garanterat. Och jag älskar den insikten och att det kommer vara så.
Ja. Ja, det... Vi är väl på lite olika platser där kanske. Jag är rätt nöjd med att jag klarade av det där, för 23 år sedan ändå.
Mm. Men det ska klaras av.
Men jag hade ju också så här, när jag levde mitt liv så där, när jag var ute mycket, så jag tror att kanske det är ett tecken på att jag är introvert på något vis.
Mm.
Alltså en väldigt social introvert person. För att jag var liksom ute i stim. Så att jag var ute fem dagar i veckan i 2 månader. Och sen så behövde jag isolera mig i 2 månader.
Just det.
Och det blev så här konstigt för dem som jag hade träffat varje dag. Som tyckte att vi var bästisar. Liksom, att jag bara helt och hållet försvann.
Mm.
Men så var det.
Ja, så var det med det.
Ja, så var det med det. Tjena, tjena.
har du någonting du vill berätta?
Jag har ju tänkt, ända sedan Adrian föddes så har jag ju känt liksom att det är så himla, himla nice att få barn.
Mm.
Alltså att typ att varför säger folk att det är jobbigt ens att få barn? Det är ju bara, de är bara så himla, himla gulliga och mysiga.
Mm.
Och det är liksom enbart en välsignelse. Och jag fattar inte riktigt så här. Alltså jag tänker, vilken otrolig tillvänning som måste ha skett med mig under de här åren som jag haft barn som inte tycker är jobbigt alls. Men folk som får sitt första barn och liksom vittnar om det i sociala medier verkar tycka det är svinjobbigt.
Just det.
Men nu har jag fattat att det handlar inte alls om det, utan det handlar bara om att det är ju en ganska lång smekmånad tills barnet är typ 14 månader som Adrian är nu.
Mm.
För att det som händer är att barnen får verkligen en agens.
Just det.
Innan så är det ju så här, jag tror jag berättade om det, eller jag vet att jag berättade om det när vi var i Egypten. Hur gammal var han då? Då var han väl typ 10 månader.
Mm.
Då var det så att han kunde så här, jag vill ha den där, visade han. Och sen så tog man bort den. Då glömde han det ganska fort.
Just det.
Han tyckte liksom inte att han hade rätt till någonting. Utan han var glad om han fick någonting bara.
Mm.
Nu har han ju så extremt starka uppfattningar, du vet. Att man skulle gå och handla med honom idag. Och då går man förbi en lekplats. Det hände för övrigt också när vi var ute och sprang. Vi sprang långpass idag. Mm. Då ser ju han en lekplats. Och bara,
är han så stor nu där, så att han springer med dig?
Nästan. Mm. Nej, men däremot är han så stor så att om han inte sover, då pekar han på grejer som han vill göra.
Just
som
det.
Idag liksom, här är en gunga. Mm. Medan jag känner, alltså jag är i slutet av ett långpass här liksom.
Mm.
Och varje grej som han har en uppfattning och sen har jag en annan uppfattning om vad som ska ske, så bryter han ihop.
Jag fattar.
Och det är inte så länge liksom. Det är ju, man får stålsko sig och sen är det 30 sekunder. Om det då var en sekund när han var 10 månader, så är det 30 sekunder nu.
Fördelen nu är väl att du springer, så att det är ändå så här ganska fort som det här passerar förbi, och sen så händer det förhoppningsvis någonting nytt som han kan fokusera på.
Ja, men vi var på badet nu och då händer ju rätt många saker som han vill göra. Till exempel att han, om någon spelar fotboll, även om det är liksom så här, 2 stycken 14-åringar som är jätteduktiga på fotboll, han kan liksom inte fatta varför han inte ska få vara med och spela fotboll.
Ja, just det, han har rätt
han tycker
till det.
Det är helt obegripligt. Han har rätt att spela fotboll. Sen så går han omkring till alla och snor deras mat. Han fattar att liksom, om han ser någonting så här, men varför kan inte jag få smaka det där?
Mm.
Jag såg att han gick fram till, det var här var någon vecka sedan, han gick fram till någon som hade mat.
Mm.
Och när vi är på Mälarhöjdsbadet, där är det liksom så jävla överdådiga picknickar som folk har med sig. Då, alltså folk har med sig sina grillar och massa frukter och sånt där. Alltså folk från Mellanöstern typ, är ju lite bättre på,
ja, otroliga där, packningar.
Än många etniska svenskar. Ja, stora, stora kylväskor. Ja. Och då går han fram till någon som bara, åh men gud vilken gullig pojke, här får du en halv persika. Så pekar han på att nej, det är jordgubbarna jag vill ha.
Ja, ja, ja.
Så att man måste liksom vakta på honom nu också, för att han inte bara ska göra bort sig liksom.
Just det, men där är också
han
så här.
Han ställer sig på folks filtar, han snor folks jordgubbar, han vill spela folks fotbollar.
Men du ska ju sätta dig ner med de där personerna med jordgubbarna, och så ska du,
precis,
likt Jim Carrey i filmen Yes Man, bara omfamna det faktumet att du nu är pappa till ett barn som har deras jordgubbar, och så sätter du ner och så blir du bästa kompis med dem, och sen så kommer du få...
Jaha, du tänker så.
Då kommer du få, då visar det sig att de är så här oljemiljonärer, och och du får ärva någon typ av titel, blir typ sultan, får någon slags oljefält och blir mångmiljardär.
Ja, men det är väldigt svårt väg dit, för att jag vet liksom inte... Jag kan, det är väl snarare så att jag avstyr hans möjligheter att bli prins någonstans, genom att jag tycker det är pinsamt att han står på folks jordgubbar och ser bärnen därifrån. I vissa fall så tycker folk att det är väldigt besvärande när en bebis, hur söt han än är, kommer och tigger jordgubbar. Och i vissa fall så tycker de att det är värt en prinstitel och att han är jättesöt liksom. Så att där måste man hela tiden ha lite koll på också.
Men det är väl också en balansgång mellan typ så här: en halv persika, ja det är gulligt, och sen så blir det så här, ja men jag vill ha en jordgubbe också, ja men jag vill också ha den där fina köttbiten som du grillar, och jag vill också ha det där goda brödet, och jag vill också ha, ja, att det blir liksom...
Det är ju som när mamma och jag skulle fika hos min blivande pianolärare eller Fride.
Ja.
Och så frågade hon om jag ville ha en kaka, och så frågade hon om jag kunde få fatet också. Jag tyckte det var så fint fat. Men, jag var typ inte välkommen hemma.
Men fick du inte fatet?
Nej. Nej, hon blev skitsur.
Tråkigt. Vet du en annan grej som jag har lärt mig den här veckan?
Jag berätta.
Det är att, för jag, den här veckan så skulle jag ju vara nu utan barnen i 2 veckor ju, för att Li skulle ha dem på semester. Och jag kände ju, vilket är, jag tror att man, att jag i och med skilsmässan, när jag är ifrån barnen, faktiskt har lärt mig att uppskatta dem och förstå hur mycket jag älskar dem. För att jag har ju aldrig riktigt haft anledning att typ sakna dem, för jag har ju träffat dem hela tiden. Mm. Alltså man är med dem hela tiden. Och då blir det liksom inte riktigt att det är att man känner den här känslan. Men jag kände inför de här 2 veckorna att så här, helvete, jag vill fan inte vara ifrån dem i 2 veckor. Det verkar skitjobbigt. Men det är så här, nu har vi bestämt oss för att göra den här grejen, att vi ska skilja oss, och så här, nu ska hon på semester, och ja, jag får bara äta upp det här. Men då frågade hon faktiskt, för att imorgon ska hon åka till Gotland med dem, och hon har varit med dem hela veckan, om jag ville ha dem ikväll, för att hon skulle få ha lite roligt och lite egen tid innan hon skulle liksom, som en liten paus i semestern, och få ha lite mysigt. Och då kände jag tänker så här, tidigare har man varit så här, nej men jag vill ha egen tid. Jag menar, nu ska jag vara själv. Jag vill inte ha barnen. Men nu var det som att så här, fy fan vad härligt. Självklart. Och det var så mysigt att känna den känslan, att det är så här, ja, barnen ska få komma hit. Jag ska få så här, laga mat till dem. Vi ska få hänga lite. Vi ska ta ett kvällsdopp. Vi ska få mysa lite grann. Och jag ska få liksom gnudda lite med Jojo när han sover. Och bara ha det lite härligt. Och det är liksom en sån... Apropå att man, på samma sätt som jag har förstått då att jag är någon typ av kändis, så har också förstått att jag verkligen älskar mina barn. För att jag liksom har utsatts för att vara ifrån dem. Att jag verkligen har så här, okej, från botten av mitt hjärta har jag förstått att så här, jo men jag älskar dem verkligen för att jag saknar dem och vill vara med dem när de är borta. Och när de ska...
Det leder ju lätt till besvikelse dock. Jag har hört mig många gånger. Jag minns varenda gång som jag åkte till Budapest en gång per år när barnen var små, och hur mycket jag saknade dem, och hur fort jag kände att så här, vad var jag längtade efter egentligen. För man hade snarare liksom vant sig av i ljudnivån och så. Och så var det lite grann också nu när vi kom hem till, jag var ifrån Adrian 2 nätter. Jag och de stora barnen åkte till Småland och hängde på ett ställe där. Och Sara stannade hemma med Adrian för han var sjuk. Och sen så längtade jag efter honom så jävla mycket. Det var ju bara 2 nätter, inte 14 nätter. Men jag längtade skitmycket. Men han kände precis tvärtom. Alltså det var som att vårt band hade brustit av att jag var borta. Och han ville bara ligga och gosa med Sara hela tiden. Och om jag försökte ta honom så typ böjde han på ryggen och visade att han kände avsmak inför den tanken.
Men då var ju Sara med. Då var ju Sara med å andra sidan. Här är det ju så att de har kommit hit.
Idag har Sara varit borta och nu har vi hittat tillbaka till varandra.
För här är ju så här, mina barn är ju inte 14 månader, utan de är ju då 13,5 respektive 8. Så att de har ju inte samma typ av behov som
Adrian. Det händer ju någonting
där
mellan 8 och 14 månader och 8 år.
Det gör ju det. Och de är också att, och mamman är inte här, utan de är hänvisade till mig. Och vi har haft en sån mysig eftermiddag och kväll här. Och när vi har slutat spela in här nu så ska vi ta våra cyklar och åka ner och ta ett kvällstopp. Vilket också känns så här, som en dröm. Att jag liksom får det mitt i semestern och får bara träffa dem lite grann. Och det är både en dröm att jag får träffa dem. Men sen fylls jag också av en känsla av typ... att jag också blir lite glad att jag faktiskt saknar dem och älskar dem, för att jag känner mig så här, jag är inte sjuk i huvudet. Alltså det är inte så här, jag tycker inte att så här, fan vad skönt att vara ifrån mina barn i 2 veckor. För det skulle jag också, det skulle jag också bli lite rädd för om jag hade, om jag kände den känslan att det är så här, yes, nu slipper de i 2 veckor. Nu känner jag mig ändå typ så här, ja men jag är inte helt sjuk i huvudet, för jag tycker att det är kul att vara med dem.
Ja, fan vad bra. Men då ska inte jag uppehålla dig längre, utan gå och bada med barnen, så ska jag gå och köra mitt skijärgpass på gymmet här i Fruängen.
Men har inte du skaffat en skijärg hemma?
Den har inte kommit än. Jag har köpt den, men jag har inte fått den än. Och nu när jag liksom, annars brukar jag ju för fan inte åka till Fruängen och skijärga på kvällen. Nej. När jag redan har kört ett långpass bra. Men nu i och med att jag har köpt en skijärg som inte levererar, så tänker jag på skijärg hela tiden. Så då blir det så.
Jag älskar, det är så intressant att man kan älska skijärg.
Ja, men det är världens bästa konditionsredskap.
Men det är väl ungefär som att jag älskar ju crosstrainer. Det är väl lite samma grej, att man har konstiga fetischer liksom.
Ja, men crosstrainer är i och för sig väldigt lätt att älska.
Är det?
Ja.
Jag tror inte att alla våra lyssnare håller med om det.
Nej, kanske inte. Sjuka jävlar.
Ja, så är det. Men hörni, era sjuka...
crosstrainer är ju lätt att älska för att det är liksom så här en mjuk känsla i kroppen, och man kan sätta upp sin iPad och kolla på film där. Mm. Man kan ha Jim Carrey maraton eller så. Mm. Medan skijärg älskar man ju för att det är så otroligt hårt och lätt att driva puls liksom. Men det är väldigt hårt nästan hur man gör det.
Jag tror om vi tappade 70% av lyssnarna när vi förklarade vår kärlek till crosstrainer, så tror jag vi förklarade resterande 33%, 30% när vi förklarade vår kärlek till skijärgen. Så därför tänker jag sjunga motsatsen till skijärgens lov och säga att man behöver inte älska skijärg, men crosstrainer däremot, det är otroligt bra.
Jag ska alltid ha sista ordet. Tack för idag, ni.
Hej då, puss puss.
Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.